Henrik, vad tänker du på nu när du, om jag säger bränsleupproret eller bensinupproret, vad har du för relation till det som pågår nu i Sverige?
Ja, som du kanske misstänker så är jag inte med i det.
Nej.
Men jag har stor förståelse för att det är många som känner sig att de kanske missgynnas av den omställning som är på gång nu och att politiken kanske inte har tagit ett, i vissa fall inte tagit ett tillräckligt stort ansvar för alla i den här omställningen.
Man har ju samlat på inte så himla lång tid så har man ju samlat en 500 000 följare i den här gruppen på sociala medier som man har, och nu börjar man planera de första, kan man säga, liksom aktiviteterna. Det har väl varit lite, ja, det är väl ganska enkelt att klicka i en ruta eller gå med i en grupp och sådär, men nu får man väl lite se vad som händer. Är du förvånad över ett så här stort gensvar, kan man säga, på en liksom egentligen en jag menar, det är ju ändå 5% av hela Sveriges befolkning, kan man säga, som är med i en sån här grupp om man tittar bara på antalet.
Ja, alltså man kan ju tänka bara lite perspektiv på det här. För ett par veckor sedan så var en stor del av Sveriges befolkning slog sig för bröstet och var glada att stötta Greta Thunberg när hon fick igång protester över hela världen för att vi ska göra stora omställningar för att kunna rädda planeten då. Och det här, om man då börjar från den relevanta sidan så att säga, så det är ju, jag har svårt att hitta något diplomatiskt sätt att framföra det här på, för det är ju faktiskt så att vi måste bli av med fossila bränslen så snabbt som helst idag. Och det går ju inte, men om man på något sätt får folk att tro att vi ska kunna fortsätta köra med bensin- och dieselbilar, då lurar man ju faktiskt folk om det. Så att där är det ingen tvekan egentligen. Nej. Vi måste bort från det så snabbt som möjligt. Men sen är frågan då, hur gör vi det så att vi får folk med oss och så att inte stora grupper av befolkningen drabbas för mycket av det, utan att vi kanske kan se till att det finns övergångsregler och subventioner som underlättar och att man kanske fokuserar mer på att på landsbygd ska man kunna åka bil, men då kanske man behöver ha hjälp för att kunna ha råd och skaffa en elbil. Eller, ja, det finns såna, man får tänka till där så att vi inte bråkar om någonting som vi inte borde behöva bråka om egentligen.
Nej, precis så är det ju. För att man kan ju inte, det där du säger att du har svårt att hitta ett diplomatiskt svar, för det finns ju liksom egentligen, finns det ju inte, om man tittar på samhället så finns det ju egentligen, det finns ju klart ett att vi, en otvetydig sanning om att någonting måste ske, annars liksom pekar ju all forskning mot att det kommer att gå åt skogen och vi kommer inte att nå de mål som finns. Men just det här, det måste ju hanteras utan att samhället, alltså medborgarna, kommer i kläm på något sätt. Men jag tänkte, du som har erfarenhet av, för det var ju en sån här fråga som dök upp, som du säger där med att det är svårt att ha råd med elbil till exempel. Då var ju hade vi en av ministrarna som gick ut och sa, han gjorde ju en sån här Marie Antoinette, man påstod ju då under franska revolutionen att Marie Antoinette, när de sa att folket svälter, att de har inte bröd, då sa hon så här, ja men påstår man ju, det är tydligen inte sant, men att hon sa att nej, men då får de ju äta tårta istället, liksom så här. Men då var det ju en av ministrarna som ska ha sagt att ja, men då får man ju köpa en elbil om man tycker att det är för dyrt. Och hur har man jobbat jag tänker på Norge till exempel, där man har haft en mycket, är det oljepengar som har gjort att man har råd att köpa elbil där, eller vad är det som har?
Jag skulle bara, innan, vi kan ta Norge alldeles strax, men först skulle jag bara vilja säga att jag tror faktiskt att väldigt många som inte tror det skulle ha råd att köpa elbil, för oftast när vi köper bil så tittar vi på inköpspriset bara. Och då får man helt fel bild av totalkostnaden.
Just det.
Framförallt när man har med elbilar att göra, som har en väldigt låg driftskostnad. Bara 2 kronor milen ungefär.
Är det med alla kostnader? Liksom? Eller är det bara...
Det beror på lite hur man räknar. Så jag kan inte svära på att allting är med. Men någonstans 2-2,5 kronor milen någonting. Jämfört med bensin. Vad ligger det på nu? 15?
Ja, det var uppe nu, riktpriset idag var, för branschen var 16,89 per liter.
Ja, just det. Och det är ju bara bränslekostnaden då. Och sen ska man ju då lägga till underhåll och sånt också på bilen. Och det allra största kostnaden är oftast värdeminskningen då. Men ja, så att tittar man på totalkostnaden så har vi, det har vi räknat rätt mycket på att väldigt många idag som skulle ha råd att köpa elbil, jämförbar bil, bensin och diesel och så byta till elbil om man bara tittar på det.
Just det.
Men okej, anta att man inte har råd då. Då kanske man inte har råd med bil överhuvudtaget i och för sig.
Mm. Det kan ju vara provocerande och så. Man upplever ju idag, man har ju kanske, men det är ju ändå det här med beteenden upplever jag. Jag förstår ju vad du menar, men just den här att man har ju ändå, i och med att samhället är uppbyggt med, i stora delar i landet så har vi ju en ganska gles kollektivtrafik. Man har ju liksom service, olika typer av målpunkter som man behöver ta sig till som människa är ju uppbyggt utifrån ett kan man säga ett bilsamhälle. Så att det har ju blivit en liksom sån här tröskelkostnad som man inte liksom ser kanske hos vanliga, eller nu låter det så korkat, men alltså många kanske inte ser det som en extra kostnad att ha en bil, utan man är så van med den kostnaden så att även med en lägre inkomst eller så här så är man ändå tvungen att ha en bil, ungefär som man är tvungen att ha ett boende. Liksom så.
Men det är klart att det som jag sa nyss, det gäller ju för nya bilar och de som köper kanske ny bil ganska ofta. Sen finns det ju en stor del av befolkningen och kanske många av dem som går med i ett sånt här uppror också som kanske hellre köper begagnade bilar, och det gjorde jag själv också. Nästan, jag tror inte jag köpte en ny bil någonsin. Men det här det har ju inte kommit ut lika många begagnade miljöbilar helt enkelt eftersom de inte har funnits lika länge. Så det kan ju vara så att det är svårare att köpa en bra prisvärd begagnat bil om man ska köpa elbil. Men allmänt sett så är det ju väldigt konkurrenskraftigt i de flesta fall då. Men okej, vi skulle ta Norge. Ja, vad har Norge gjort? De har ju lagt in ganska kraftfulla subventioner. De ligger ju etta i världen på det kan man säga under lång tid. Tittat på olika delar av det här då. Dels har de ju de har en ganska hög beskattning av bilar i grundutläget då, bilar i allmänhet då, mycket högre än vad vi har. Och då har de ju för elbilen tagit bort den skatten. Så att redan där så får man en att det blir kostnadsneutralt. Så var det för några år sedan. Då blev det billigare att köra elbil helt enkelt i Norge. Och de har en massa andra skatter som man slipper då, vägskatter, tull, vägtull, brotull och en del annat. Plus en del praktiska grejer som att man får lov att köra kollektivtrafikfilen. Man får alltså praktiska fördelar som är nog så viktigt många gånger att man får en enklare vardag om man väljer det alternativet. Där kan man ju faktiskt kanske tänka till i Sverige också.
Ja men verkligen, det är ju den typen av styrmedel man liksom måste titta på då. För nu är det ju, det har varit märkvärdigt. Nu har jag inte letat kan man säga, men jag brukar snappa upp i media och så om politiken har sagt någonting och så här. Nu läste jag idag bara när jag slog upp kvällstidningarna och dagstidningarna bara innan vi satte oss här så var det ju egentligen information från själva det här då kan man säga bensinupproret eller bränsleupproret som de också kallar sig. Att informationen kom därifrån, men jag har inte hört egentligen någonting från politiken mer än någon intervju där med några ministrar, men man har liksom inte, jag har inte hört några konstruktiva tankar egentligen kring hur detta ska gå. Nu planerar man ju från det här bensinupproret de har lämnat in en ansökan om att anordna en demonstration i Stockholm som ska gå från Sergels torg till riksdagshuset egentligen den 31 maj. Det är ju en fredag där, så vi får se hur det artar sig. Och så. Ja, men det är spännande tider på något sätt, för nu börjar det ju hända. Jag drog en historisk parallell bara. Jag försökte se vad som fanns, det här, nu är det ju skatter, alltså det är ju skatten det handlar om, alltså bensinpriset eller bränslepriset, och då tycker man att det här är 60% skatt i Sverige totalt sett på detta, det är ju det man är sura på, och så, då är det ju svårt att möta den med att man säger att det är en svag svensk krona och sånt här som man har sagt finansministern och så, men redan 1381 så har man registrerat det här alltså mitt under medeltiden. då var det skatter i England som var liksom i ropet, och då var det verkligen högafflar ute på gatorna och protesterade mot det. Och sen kanske det mest kända globalt kända skatteupproret eller demonstrationen var ju den här 1773 i Boston Tea Party i USA, som lite förenklat, eller inte, det var inte USA då, men i Amerika, de amerikanska kolonierna då var det ju egentligen, kärnfrågan var ju inte det som att hur mycket skatt det var, men man ville inte betala skatt om man inte fick vara representerad i parlamentet, vilket kolonierna inte fick, och så här. Och det är väl någonstans här, det finns liksom någonstans en grundläggande folklig liksom rättighetsfråga i detta, som är lite spännande ändå, att det finns liksom paralleller, att vi har under många generationer sett det här, att det blir liksom en motsättning mellan medborgaren och staten då.
Ja visst, men jag tänker att ofta är det ju otacksamt som politiker att ta de här obekväma, kortsiktigt obekväma besluten som de behöver på lång sikt för att vi ska ha det bra allihopa tillsammans. Och egentligen så någon gång måste vi ju ta den här konflikten, tror jag. Och det är väl stora frågan är ju inte om vi måste ställa om eller inte, utan frågan är ju, kan vi ställa om på ett sätt så att vi får alla med oss, och så att vi inte skapar en elitklick som gynnas och andra som bara får högre kostnader och så. Så det är ju en relevant fråga, men om vi ska ställa om eller inte, det är inte en fråga egentligen, men det kan ju i och för sig hända att det blir så stor konflikt kring det här att det fördröjs, och då är det ju tragiskt om det blir så. Men som forskare på området och så här, så kan jag ju bara hoppas att vi kan hitta något sätt att legitimera den här omställningen, så att den inte behöver bromsas utan snarare kan påskyndas.
Ska vi ta så? Vi släpper den brandfacklan och hoppar till en annan. Ja, någonting annat som har varit på tapeten nu den senaste månaden var ju också, det var ju i högsta grad politik och egentligen den här svenska energiöverenskommelsen som där man har diskuterat kring, ja, hur ska den här mixen se ut i Sverige för att säkerställa olika typer av både liksom en omställning men också då en säker energidel. Och då kommer vi tillbaka till den här kärnkraftsfrågan. Nu har jag sett att det är många som har dammat av den här atomkraft, nej tack, grejen och går ut med sådana t-shirts. Men det här är också en spännande fundering rent samhällsmässigt. Vi pratade ju lite här innan och man kommer rätt lätt in på rätt många argument för och emot. Ska vi fundera lite på dem?
Kan vi först ta bort saker som inte är argument? Alltså, det är ju en fråga som är väldigt känslomässigt laddad. Och då på båda sidor kan man säga, så finns det ju både personer som är väl insatta och har bra argument, och sen finns det personer som mer går på känslomässiga yttringar då. Men okej, så ett par argument som har varit uppe sista tiden, det är ju till exempel det här med att kärnkraften sägs vara fossilfri. Och IPCC har ju sagt att i vissa av sina scenarier har de räknat med kärnkraft. Och det har ju slagits upp som en jättegrej nu att forskningsvärlden säger att vi måste ha kärnkraft för att kunna ställas om.
Ja, just det. För IPCC hade med ändå kärnkraften i något scenario.
I några scenarier. Ja. Och
IPCC är ju den här internationella klimatkommissionen, kan man säga.
Och det är ju den stora samlingen forskare som går igenom klimatläget, kan man säga. Men detta, så är det. Man kan tänka sig olika scenarier in i framtiden och man kan tänka sig med och utan kärnkraft. Men om koldioxid är det man är i fokus på, så kan vi säga så här, okej. Det går att sänka jämfört med kol till exempel. Kärnkraft har kanske någonstans, kol har 1000 gram per kilowattimme, 1000 gram koldioxid. Mm. så har kanske kärnkraft ungefär någonstans mellan 10-20 enligt de senaste studierna som kom ut här förra året.
Så en procent, kanske 1-2% av den?
Eller 10-20%.
10-20%, okej. Okay. Yes, bara så att jag förstår.
Ja, och om vi tar solkraft med solceller så har de ungefär 10%, alltså ungefär 10. Och vindkraft en bra bit lägre än det. Och ingen av dem är ju helt noll idag. Men det beror mycket på att när man tillverkar de här olika energislagen då, eller utrustningen, alltså vindkraftverken eller kärnkraftverken och när man hanterar bränslet för kärnkraften och så går det åt mycket energi. Och den energin är oftast fossil. Men så i framtiden, om vi då tänker på att vi ska ställa om, så kommer ju faktiskt fossilfritt kommer vi att få i transport och i energisektorn då. Och då kommer det här att leda till att den koldioxidutsläppet som nu belastar de här energislagen, det kommer ju att gradvis försvinna då. Men om vi då säger så här att om vi för att kärnkraften ska kunna bli klimatneutral måste använda förnybar el för att bryta uran och upparbeta det och så här. Varför överhuvudtaget använda kärnkraften då? Varför inte bara använda den förnybara elen rakt av?
Ja, det är så, precis den som ändå går åt att liksom...
Att rena upp kärnkraften då. Men, eller så har vi 100% kärnkraft som ju då blir kanske ganska nära klimatneutral, men jag har aldrig hört någon hittills som sagt att vi ska ha 100% kärnkraft i framtiden.
Nej, just det.
Och så kommer vi till nästa argument då. Det här med kostnader.
Mm.
För just det här, om man tänker sig att vi ska öka andelen kärnkraft, behålla och öka andelen kärnkraft i framtiden, då blir det redan idag är kärnkraften, ja, nu finns det olika beräkningar här, men betydligt dyrare än de förnybara alternativen. Framförallt om man ska bygga nytt då. Så är det kanske någonstans en tredjedel så dyrt att bygga sol och vind jämfört med att bygga ny kärnkraft. Och det är dessutom så, vilket ofta inte sägs i debatten, att många av kraftverken i Europa håller på att nå sin driftslängd nu, så att det kommer bytas ut många kraftverk. Så det finns egentligen inget scenario som heter att låta kärnkraften vara som den är idag. Och allting är som det är idag och så kommer det att fortsätta vara. Så är det alternativet finns inte.
Nej.
Så det finns de alternativ som finns. Det är att satsa pengar på att renovera och eventuellt bygga nytt på kärnkraftssidan. Det är ett alternativ som kostar mycket pengar.
Mm.
Och sen så är det andra alternativet att satsa på förnybar energi för att täcka upp det bortfall som kommer då. Och det kostar också en hel del pengar, men bland annat Lennart Söder och Thomas Kåberger och Lars Nilsson i Lund och många andra har ju räknat på det här, och alla de säger ju då på den sidan, de säger ju att det blir betydligt dyrare om vi går på kärnkraftsspåret då.
Mm.
Och grunden i det, om man, oavsett om man tror på dem, så tror jag att man, om man tänker lite till här, så är det ju så här att kärnkraften är ett fossilt energislag och det finns begränsad mängd uran, och ju mer vi använder desto mindre finns det kvar.
Mm.
Så det finns en grundläggande marknadsmekanism där som säger att det finns ett press uppåt på kostnaden helt enkelt, eftersom vi kommer närmare och närmare slutet av den energikällan, kan man säga.
Vad det här
så det är bara den ena sidan. Sen den andra sidan är ju de förnybara då, som snarare drivs av en konstruktionskostnad som har varit hög för solenergi tidigare, men ju mer man producerar det, desto bättre blir man på det och desto mindre kostar det. Och det blir, kallas för lärkurvan då, att vi har en gradvis minskning av kostnaden för det. Och nu har de här kurvorna gjort så att kärnkraftens ökande kostnad, den har gått upp så mycket så att solkraftens sjunkande kostnad, de har korsat varandra. Så just nu så är det ungefär en tredjedel så dyrt i många länder i världen då att bygga ny solenergi som ny kärnkraft.
Mm. Och det kan man ju också titta. Man tittar på till exempel den utredning som gjordes, den statliga utredningen som gjordes för 3-4 år sedan. Där hade man ju då tittat på, där var ju fortfarande, alltså på så kort tid, då var fortfarande solenergi oberoende vilken, om det var i villa eller park eller liksom industri.
Bara som en jämförelse då, för 2-3 år sedan så vi då, jag kan inte exakt siffrorna här nu, men vi pratar om att vindkraften nu ungefär fördubblas på 2-3 år.
Mm, mm.
Och, i den takten ungefär. Och priserna sjunker ju då per styck parallellt med det. Så att när vi då tar ett par år tillbaka så är det väldigt stor skillnad egentligen.
Ja, det har ju skett jättemycket, och där finns det ju ingen, där finns det ju liksom ingen tvetydighet, det finns ju liksom ingen tolkning i dem. Alltså, det är ju siffror, det är fakta helt enkelt. Och där, nu såg jag ju att IKEA ska ju börja sälja solpaneler för villatak. Mm. Så den ska göra någon sorts folkvariant av detta. Det andra stora argumentet som jag har hört själv här nu är ju den här att vi i Sverige har ju, vi har rätt mycket vattenkraft. Mm. Storskalig vattenkraft är också ganska billigt i förhållande. I alla fall i förhållande till det billigare än kärnkraft. Och vi har ju vindkraft då som är det som kanske växer snabbast då i Sverige fortfarande. Men det man har sagt så här, ja, men om det är torrt i åarna och det slutar blåsa, vad är det, då är kärnkraften det enda alternativet. Vad är liksom, det är ju också ett argument eller en känsla. Liksom.
Man kan kalla det lite olika saker, balanskraft, att man behöver ha någon backup då för att säkerställa och så här. Och att den backupen blir en extra kostnad och så här, som man borde räkna med sig en del och så här. Mm. Men och så, till viss del så är det så. Men jag hänvisar igen till Lennart Söder och några till som har, framförallt är det väl Lennart Söder i Sverige då, som har jobbat mycket med balanskraft och den här nya logiken som krävs i ett elnät som ska vara 100% förnybart. Där det finns en stor andel solenergi och vind då. Man måste tänka om lite grann. Tidigare har ju kärnkraften legat som en bas som hela tiden är på till en viss procent. Och den är trög, men den är stabil och så här. Säger man. Men det finns också så att om något kraftverk går ner så är det en stor andel av den totala elen som plötsligt förändras. Och den typen av variation finns faktiskt årligen i kärnkraften, att den ligger nere, varje kraftverk ligger nere någon del av året. Mm, mm. Så att det är inte så att kärnkraften alltid är på och vind och sol alltid varierar, utan det finns också. Men i alla fall, den nya logiken är ju att man då använder sol och vind så mycket man kan, och sen kanske ha biobränsle som man kan sätta på när man behöver det, och vattenkraft som man kan släppa på när man behöver det.
Lagra i dammar och så.
Och dessutom någonting som kallas för behovsstyrning då, att man kan erbjuda en del stora producenter att vara lite flexibla i när de använder sin energi, så att man förskjuter behovskurvan lite så att inte alla använder det samtidigt. Då kan man klara sig med lite mindre total volym då.
Mm.
Och det är också en annan grej man kan göra, är att man låter energisystemet växa geografiskt, och har man ett tillräckligt stort område så tar de här väderskillnader ut varandra, så att någonstans skiner solen, någonstans blåser vinden, och har man ett kontinentalt elnät till exempel så blir det mycket mindre störningar helt enkelt.
Och det där är ju ingen utopi överhuvudtaget, alltså det här med elnät, alltså det gör vi ju redan idag, redan med liksom fossila bränslen och kärnkraft så har man ju kopplat ihop elnäten, till exempel Sverige och Baltikum och så här, för att kunna alla möjliga säkerhetspolitiska orsaker och så här, men så det är ju ingen utopi att kunna göra det, att koppla ihop nät.
Nej, då kan ju faktiskt Sverige på sikt, dels har vi ju en fantastisk möjlighet i väldigt mycket bra vindlägen.
Mm.
Vi har lika bra solcellsmöjligheter som norra Tyskland i stort sett i stora delar av landet. Plus att i Sverige är det lite kallare och solenergi funkar bättre när det är lite kall, om det är soligt men lite kallare så blir den mer effektiv. Så att vi har bra förutsättningar för solel också. Och sen har vi ju dessutom vattenkraften som har en förmåga då att släppas på precis när vi vill då. Så egentligen skulle man kunna se det som ett stort batteri, alltså vårt vattenkraft i Norrland då. Och det skulle egentligen kunna vara så att Sverige och Norge skulle kunna vara Europas batteri för det nya förnybara energisystemet.
Just det.
Då kan man kanske sälja det som en tjänst också, balanshjälp med vattenkraft.
Mm. En helt ny större, storskalig export för Sverige. Liksom.
Det finns många andra tekniker också för att spara energi som man kan använda när man behöver den. Man kan producera vätgas och sen så bränna den när det behövs. Så man kan svänghjul och det finns en massa olika batterier och sånt. Men överlag kan man säga att på totalen så finns det bra trovärdiga lösningar på ett helt förnybart energisystem utan fossila energislag.
Mm. Ja, precis. Ja, men spännande. Ska vi ta så? Vi tar en sista grej för idag. Jag har ett roligt exempel som jag stötte på Öland för bara någon vecka sedan. Jag drack massvis med Östersjövatten förra veckan och jag mår jättebra. Jag var på Öland nämligen. Det har ju varit snack om vattenbrist i sydöstra Sverige och Öland. Förra sommaren var det ju liksom peak kan man säga. Problem och fick skeppa över vatten från Kalmar. Men har du druckit sånt här avsaltat havsvatten?
Inte vad jag vet. Men jag är inte så ofta på Öland. Jag har varit där några sommar och så. Men
Ja, jag tror att man byggde någon pilotanläggning på Gotland för någon tid sedan och sen nu på Öland har man börjat då. Där och jag drack ju både, vi fick ju både vatten som var från den vanliga vattentäkten och vanliga liksom, eller vad heter det, vattenrening och sen också då direkt från det här som då och det var fantastiskt mycket godare än det vanliga vattnet kan jag säga först, men det har ju varit såklart farhågor, men man har kört nu kan man säga då drygt ett år i alla fall på Öland med den här då, de hade ett sånt här vattenverk i Sandvik som ligger på Ölands västra sida då, en bit upp från Borgholm och egentligen är det ju så, man tar ju havsvatten, man pumpar upp havsvattnet och man trycker igenom det genom egentligen filter om man säger det. Det heter omvänd osmos detta då. Alltså det är så här, och alla sådana här orenheter, allting från läkemedelsrester till de här saltarna som finns och detta fastnar i de här filtrerna då och tas om hand i det vanliga reningsverket istället. Alltså det är där man släpper ut avloppsvatten och sånt här. Och sen får man ut då ett färskvatten som är fullt tjänligt. Man får tillföra lite mineraler för den här osmosen tar ju bort liksom.
Annars får man dricka destillerat vatten. Det lärde vi oss i skolan att det inte är så hälsosamt.
Nej, precis. Så det kommer. Men det var faktiskt jättespännande. 2017 startade man med det här då i Öland. Och det var ju det här med just att, för det är också en sån här framtida resursfråga. Man talar ju redan nu att vattenbrist och sånt här kan vara en framtida konfliktfråga, alltså på riktigt, alltså krigsfråga eller i alla fall en stor migrationsorsak och sånt. Och då måste det väl till sådana här typer av lösningar för att man ska kunna hantera det och så. Så jag vet att det finns diskussioner även här i sydöstra Sverige, i Blekinge där vi sitter, att man skulle börja titta på den här lösningen då, för att Östersjövatten är ju särskilt lämpat för detta, därför att det är inte så hög salthalt i och med det är bräckt vatten. Och så då krävs det inte riktigt lika mycket energi för att köra igenom de här filtrerna. Men det som slog mig var att de producerar liksom 3000 kubikmeter. Alltså 3000, det är det här, jag var 3000 gånger 3000, det är 6 nollor.
9 miljoner då.
Ja, nej, eller gånger 1000. Alltså det här är en, nu blev det ju lite pinsamt. Hur kan man räkna? Vänta nu. En kubikmeter är 1000 liter. 3000 kubikmeter är ju 3000 gånger 1000 liter. Och då är det 6 nollor. Så det är 100 000 liter.
Nej, 1 miljon. Eller vänta, sa du var 3000 gånger 1000?
Ja, så
3 miljoner.
3 miljoner liter vatten per dygn. Det här får man ju klippa bort sen tror jag. Nej. Men då plockar man upp, alltså då producerar man 3000 kubikmeter vatten per dygn. Det är rätt mycket. rätt mycket vatten. Och det är 125 liter per sekund som man då filtrerar i detta. Då kan man tänka sig att en vanlig hushållskran, alltså vid ett handfat eller någonting, är ju ungefär 12 liter, kan ju maximalt ha 12 liter i minuten, ungefär någonting sånt. Så att det är rätt många hushåll som kan försörjas momentant liksom, eller samtidigt då, av detta. Och sen är det ju spännande, det har ju varit kritik innan att det krävs väldigt mycket energi i detta, och energin krävs ju då i och med att pressa igenom det här vattnet genom de här väldigt täta filtrarna, de här membranen. Men det har ju kommit ner jättemycket, för de här filtrarna bättre, billigare, och också då liksom själva tekniken har förfinats rätt mycket. Så de är jätteglada för detta på Öland då. Och som sagt, och sen är det ju frågan då vad man kan göra vidareutveckla den här delen.
En sak som slog mig när du nämnde det här är ju att en annan fråga man samtidigt pratar om inom transportsektorn och så är ju det här med batterier till exempel till elbilar. Och att det finns brist på kobolt till exempel och litium. På sikt kanske litium blir en mineral som är svårt att få tag på. Och det intressanta är att det finns väldigt mycket litium i havsvatten. Och det samlas faktiskt i det här, när man kör en sån här avsaltningsanläggning, så samlas det i det här som filtret fångar upp. Där samlas det ju natriumklorid som ju är koksalt, det vi normalt sett tänker på som salt i saltvatten då. Men det finns också en andel litiumklorid i detta, och litium är ju det då som man kan i princip utvinna litium ur havsvatten. Så i framtiden, jag vet inte om det är tillräckligt salt i Östersjön då, men i allmänhet i sådana här avsaltningsanläggningar så kanske en av de orsakerna är vattnet då, men den andra orsaken är kanske att man vill ha litium för att kunna göra batterier då.
Just det.
Så det är rätt intressant att man kan knyta ihop det här med den andra delen där om transport och energi.
Precis, och det tror jag att vi kommer att se mer och mer sådana lösningar. Men trots den här lite halvroliga matematikövningen som man försökte slå ihop nollorna här, så är det, tycker jag att det här är jättespännande exempel också på ett väldigt konkret ett väldigt konkret hållbarhetsarbete då, där man liksom försöker göra något mer av resurserna. Nu får du ta ditt samtal här, så ska vi ta och avsluta för idag. Tack så mycket Henrik för idag, så kör vi igen nästa gång.
Tack så mycket.